Spanska trappan av Birgitta Stenberg. Vivere ardente e non sentir il male, Gaspara Stampa. När man är i Rom får man begagna sig av minnet för att göra var och en rättvisa. Drottning Kristina. Del 1. Styva linan. Jag hade 3 författare kvar att intervjua och den här var diktare. En av de största i landet. Kulturredaktör var han också och höll till i ett romantiskt litet näste under takåsarna. Utanför fönstren paraderade vackra skorstenar, smalhalsade och vikt svängande med visiren i vinden. Själv hade han likt så många intellektuella svenskar en hög och kullrig panna som på ett 5-årigt barn och händer med smala och gulbleka naglar. Leendet var väluppfostrat och blitt. Jag höll jämna steg med hans röst och skrev ner hans åsikter med min halvt skolade, halvt hemmagjorda stenografi. I jämförelse med Jan Fridegård och Sivar Arner, som jag tidigare intervjuat, hade han inte några större vyer. Till min förvåning hävdade han att Ernst Jünger var antinazist. På tidningen där jag arbetade hade jag nyss hört motsatsen. Men eftersom jag inte själv hade läst tyskens memoarer visste jag inte vem som hade rätt. Den diktande redaktören hade kloka synpunkter på det väntade atomkriget. Samtidigt var det viktigt att vi inte fick glömma ohyggligheterna som stora delar av världen så nyligen genomlidit i andra världskriget. Jag nickade och skrev, mindes vagt att han varit starkt engagerad för finska vinterkriget. Djupt under oss rumlade Dagens Nyheters pressar. Mullret sammanföll med alla de andras, Svenska Dagbladets, Stockholm-tidningens, Aftonbladets och Expressens. Klara kvarteren genomfors av dessa gemensamma molltoner. Mina intervjuer gick ut på att visa vad ett urval av namnkunniga svenska diktare ansåg om tidens problem. Jag samtalade med ett 15-tal män. Redaktionsledningen hade frågat om jag inte hittade någon kvinnlig författare. Jag skakade bestämt på huvudet och man lät mig hållas. Eftersom jag själv fått ut en bok ville jag inte säga högt vad jag tänkte. Att kvinnors åsikter om världsläget och litteraturen knappast kunde intressera någon läsare. Kvinnliga författare recenserade sällan ensamma. Man samlade ihop dem och kallade det en bukett. En trio eller en fyrklöver och jämförde deras alster sinsemellan. Det var det. Det fanns ingen anledning att klassa ner min intervjuserie med någon av dem där. Själv vill jag inte heller ha med de kvinnliga författarna att göra och riskera att associeras med dem. Jag skulle skapa en egen karriär, utanför alla snäva och orättvisa gränser. Strunta i dem allesammans. Bara skriva så bra att de blev tvungna att erkänna mig. Den diktande redaktören hade berättat färdigt om sitt stora intresse för en nyss avliden författare. Av intresset skulle bli en biografi över honom. För en sekund snuddade jag vid tanken och frågade honom om han aldrig kunde skriva biografier över levande diktare. Om det var för att inte riskera att de gjorde bort sig med en dålig bok på sluttampen. Eller om anledningen var att levnadstecknaren inte ville riskera att bli motsagd. Men jag var inte här för att ställa mig i något som helst motsatsförhållande till honom. Tvärtom. Det betydde oerhört mycket vad den här redaktören sa. Hans ord sålde eller dumpade hela upplagor. Förra året hade han i hånfulla ordalag skrivit ner en författarinna som debuterat med en introvert roman. Hon hade svarat med att sticka in sitt blonda huvud i gasugnen. Det visste han säkert inget om, den blide och charmerande herre. Och nyligen hade han istället berömt en ung flicka som skrivit en kort debutroman om våren i skärgården och om sin glädje över de nya blanka svarta gummistövlar hon plaskade omkring i. Boken var bra, men så oerhört bra. I så fall var min nya det också. Den som skulle komma ut om någon månad. Jag nämnde den och dess fördrömda titel.